För 30 år sedan hade Sverige ett civilt försvar i världsklass. Och mycket av det som saknas idag, som skyddsutrustning och respiratorer och intensivvårdsplatser, det låg och väntade på den tiden i stora beredskapslager. Men vart tog egentligen beredskapslagren vägen? Det här är besluten som format Sverige med mig, Erik Hedtjärn, om beredskapslagren som försvann.
Vi har tvingats att mer och mer göra oss förtrogna med att det värsta kan hända och att inrätta oss därefter.
Säg beredskap, och de flesta tänker nog på den här mannen.
Vår beredskap är god.
Men ska vi prata om beredskapslager, så inträffar den svenska storhetstiden ungefär ett halvt sekel efter andra världskriget och Per Albin Hanssons tid som statsminister.
De sovjetiska trupperna finns i en ring runt Kabul.
Vi ska rapportera om den ryska ubåt som gått på grund i Karlskrona skärgård.
Ja, god afton och välkomna till Riksradions temakväll om stjärnornas krig, SDI. President Ronald Reagans strategiska försvarsinitiativ.
Jag menar att när det svenska totalförsvaret var som bäst, som mest utbyggt och krigsberett, det var faktiskt under 80-talet och precis skiftet in på 90-talet.
Samuel Palmblad är historiker och arbetar med byggnadsvård på Kulturparken Småland. Och han har ägnat en stor del av de senaste 15 åren åt att dokumentera och bevara det svenska beredskapsarvet. Och särskilt den period som kallas det andra kalla kriget. Ja, i en tid när Sovjet gick in i Afghanistan, när kapprustningen nådde ända ut i rymden och en viss ubåt gick på grund utanför Karlskrona, ja, då pågick också i det tysta en kapprustning i beredskapslagringens Sverige.
Man investerar ju åtskilliga miljoner när det gäller, jag menar, för vårt beredskapsförsvar.
Det gör man, men då är det alltså fråga om att man lagrar varor
i händelse av krig och avspärrning.
Jag brukar säga det att alla de här myndigheterna som hade ansvar för olika beredskapsuppgifter, de dammsög ju landet på lämpliga lagerytor, och ibland tror jag till och med att det blev lite konflikt mellan de olika funktionerna, vem som skulle ha ett visst lager, och allt eftersom tiden går så är man ju också inne på att minska de här små träladerna ute i skogen och kanske hitta bättre ytor in i industrier, eller att man faktiskt bygger egna också.
Det största lagret i Kronoberg och Småland där Samuel Palmblad är verksam, det var ett sånt där modernt lager byggt i betongelement. Det rymde 6 500 ton livsmedel som gula ärtor, torrmjölk och inte minst 330 ton råkaffe som roterades ut till rosterierna och handeln med jämna mellanrum. Men det var inte bara livets nödtorft som fanns i lagren.
Strax där vi, intill vi sitter i radiohuset, fanns det ett förråd med rysk nickel som låg i tunnor, och det var ju till för att möjliggöra legeringar till metallindustrin och liknande, och en bit härifrån låg det ju massa gummilager, och det berodde på att i trakten intill gjorde man alla skyddsmasker till civilförsvaret och det militära försvaret, och då måste du ha gummi. Så att det fanns ju en uppsjö med olika typer av lager, och jag brukar säga att de som planlade detta, det var ju framförallt människor som har upplevt andra världskriget och studerat erfarenheter av andra världskriget. Och det var ju ett långt krig där Sverige var isolerat och vi fick många gånger göra nödlösningar. De här människorna hade bara bestämt sig att så får det inte hända igen.
Spindeln i beredskapsnätet var myndigheten ÖCB, Överstyrelsen för civil beredskap. Men det var inte bara de som hade beredskapslager. Socialstyrelsen hade sina, Jordbruksverket hade sina och så vidare. I lagren fanns också sånt som världsmarknaden skriker efter nu 2020, som skyddsutrustning och respiratorer.
Ja, vad fanns inte? Man pratar, alltså jag brukar ibland likna en del av de här förrådsbyarna som helt enkelt reservsjukhus. Titta just på en lagerlista, på en av lagerhyllorna låg det 100 000 kalsonger. På nästa lagerhylla så låg det röntgenutrustning. På nästa låg det flergångsartiklar för amputationer. Sen fanns det ju samma förråd, fanns det råvaror för att tillverka livsviktiga läkemedel, de mest, alltså antibiotiker och smärtstillande och liknande. Det fanns utrustning för att faktiskt på plats kunna montera ihop och tillverka den här medicinerna. I ett annat förråd strax intill låg det en helt komplett maskin som kunde monteras ihop för att sen då producera sprutor. Och vi pratar alltså inte 40-50-tal, vi pratar 90-tal här.
Ja, det första man slås av med beredskapslagren är ju omfattningen. Och sen kommer den stora frågan. Hur kunde den här beredskapskolossen bara försvinna på något decennium? Det finns egentligen två svar på den frågan. Det första är säkerhetspolitiskt.
Det definitiva sammanbrottet för president Gorbatjovs försök att hålla samman Sovjetunionen som en enhetlig statsbildning.
Det var igår kväll som ledarna för Ryssland, Ukraina och Vitryssland i ett gemensamt uttalande gav sin dödsdom över unionen.
Vad som hände, det var ju att...
Wilhelm Agrell är professor emeritus i underrättelseanalys och han har skrivit om det här säkerhetspolitiska skiftet i sin bok Fredens illusioner.
På 1990-talet när insikten börjar komma om att den säkerhetspolitiska situationen ser annorlunda ut, då ställs frågan vad ska vi göra med det gamla invasionsförsvaret stött av ett civilt totalförsvar? Och då kommer... De här idéerna om att man ska skapa en ny, modernare försvarsmakt inriktad på internationella operationer. Man behöver inte tänka på att försvara Sverige längre. Och då lägger man ner i stort sett hela det gamla invasionsförsvaret för att bygga upp något som man då säger ska bli nytt och vassare.
Wilhelm Agrell.
Hur brukar du beskriva dig själv nu för tiden?
Från 2009 så har jag varit fristående expert, kan man säga då, inom försvarsområdet.
Annika Nordgren Christensen har idag lämnat partipolitiken, men från mitten av 90-talet och en bit in på 2000-talet var hon Miljöpartiets representant i försvarsberedningen.
Hur såg det ut om man var försvarspolitiker i mitten av 90-talet och tittade ut över världen? Vad var det man såg?
Om man ska göra väldigt enkelt för sig så kan man säga att det man såg då, det var närmast den eviga freden som skulle bryta ut eller redan vara på plats eller i alla fall skulle liksom omhändertas utifrån vad man skulle göra då med försvaret.
I försvarsberedningen var hon med och tog fram den grund som de försvarspolitiska besluten sedan vilade på. Och ett nytt sätt att tänka runt det militära försvaret, det fick stora konsekvenser också för det civila försvaret. Beredskapslagren till exempel fanns ju inte i första hand för att hantera pandemier som den vi ser idag, utan för att klara av ett krig.
Och så försvann den hotbilden som man hade liksom gjort allt det här arbetet inför. Då fanns det ju ett tillfälle, och det fanns en och annan ekonomisk kris också som spädde på detta under den tiden, där man tyckte att okej, ja, men nu behöver vi ju faktiskt inte betala för det här. Nu blir man kanske inte jättepoppis som beslutsfattare på att stå på gator och torg i det här läget man var i då och säga att ja, men vi måste ändå förbereda oss för det värsta. Nu ska vi inte öppna fler förskolor, utan vi ska lägga jättemycket pengar på militärt försvar eller stora beredskapslager på den civila sidan. Jag tror få kände då att det var det som gjorde att man blev riksdagsledamot eller borgmästare i en stad.
Annika Nordgren Christensen.
Morgonekot Sverige vaknar upp till en ny dag och vi är medlemmar i EU.
Det andra skiftet som inträffade under 90-talet var något som gjorde att man inte längre tänkte sig att Sverige skulle behöva stå ensamt i en kris.
Ja, det är fantastiskt. Man ser små muffare som står och skriker. Det finns bara en Ingvar Carlsson.
Wilhelm Agrell beskriver hur man i Sverige överskattade EU och det nya medlemskapet.
Den närmast berusande effekten som Sveriges EU-medlemskap får och hur man övertolkar EUs betydelse som fredsprojekt och som trygghetsskapande struktur. Det är en viktig faktor till varför det civila försvaret och alla beredskapslager kan avvecklas. Det är också att vi är inne i EUs inre marknad. Det är jättemarknad. Det kommer aldrig bli brist på någonting. Händer det någonting här så kan vi få hjälp av andra. Det tråkiga är bara det att nu händer det överallt annars och ingen hjälper någon annan.
Det finns egentligen inte ett enda stort beslut om att lägga ner kalla krigets beredskapslager med en enda ansvarig minister som man kan ställa till svars. Istället är det flera olika beslut på olika nivåer under olika regeringar och alltid i stor enhet. Ibland är det bara så att kraven gradvis försvinner i regleringsbreven till myndigheterna. Men ibland är besluten tydligare.
Man fattar ju beslut att avveckla till exempel en livsmedelsberedskap där kring 96-97. Det innebär i stort sett att lastbilar som är på väg med olika förnödenheter till förråd som ska läggas upp får vända samma dag, för att nu ska det här inte vara längre.
Samuel Palmblad som jobbar med att bevara och dokumentera beredskapsarvet i Småland.
Och den svenska regeringen vill sälja det statsägda bolag som sköter svenska beredskapsförråd. Statssekreteraren vid Finansdepartementet Kurt Malmborg säger till Ekot att orsaken är att uthålligheten i konflikter numera är annorlunda och att staten därför inte behöver ha livsmedel i stora beredskapslager. Bolaget heter Lagerhus AB. Det har omkring 200 miljoner kronor i omsättning och 190 anställda.
Och de sista livsmedelsförråden töms ju 2002 i Sverige, och efter det så har vi inte en statlig livsmedelslagring. Och bara den är ju imponerande, för att den var ju väldigt billig egentligen. Det låg i förråd, det omsattes med viss regelbundenhet. Produkterna gick ut på den civila marknaden och för de pengarna köpte man nytt och la i. Det var inga bemannade förråd, utan det kom ju en man med en truck och så bytte man ut de här råvarorna. Och man ser ju en liknande scenario inom det mesta när det gäller de här beredskapsmyndigheterna. Tittar man på Socialstyrelsen där 1999, man meddelar att man har 4 förråd och de ska då förmodligen reduceras vad det gäller innehåll en bit på 2000-talet. Och när man då genomför de här oerhörda avvecklingarna av det svenska försvaret, det går ju att prata. Jag blir helt hänförd ibland när man tittar på listor på alla de förband, alla de funktioner som man reducerar, då är det klart, då finns ju ingen poäng att ha en oerhört stor militär sjukvårdskapacitet, för det finns ju inga soldater att vårda. Och då försvinner exempelvis de här fantastiska fältsjukhusen.
Vitala samhällsfunktioner riskerar att bryta samman på grund av att datorer och elektroniska komponenter inte är byggda för att klara övergången till år 2000. Bo Riddarström är överdirektör vid ÖCB.
Om någonting händer så kan det ju bli så att strömförsörjningen slås ut. Vattenförsörjningen kan plötsligt drabbas. Telesystemen går sönd, vi kan inte ringa varandra längre.
När civilförsvaret plockas ner börjar krisberedskapen rikta in sig på ny sorts fredstida kriser som dyker upp. Som terrorism, tsunamin eller IT-säkerhet.
Och 2007 så beslutar man sig för att man skapar en ny myndighet, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och där får man verkligen närläsa, som man säger, om man ska se vad som händer med de här beredskapslagren. Därför det sägs aldrig rakt ut hur man ska göra med sånt som sjukvårdsmateriel, skyddsmateriel och liknande. Utan det framgår indirekt att vi lägger ner den gamla organisationen och så bygger vi upp en ny organisation och den ska sköta ett antal olika uppgifter. Men bland de uppgifterna är inte att lagerhålla kritiska varor på något sätt, eller läkemedel eller skyddsutrustning för sjukvården eller för civilbefolkningen. Tvärtom, det enda stället där man skriver något om det här, det är skyddsutrustningen för civilbefolkningen. För att i slutet av det kalla kriget så skaffade man från civilförsvarets sida skyddsutrustning som skulle kunna täcka hela den svenska befolkningen, inklusive spädbarn. Man hade specialutrustning för detta. Det var kemiska vapen som var hotbilden då. Där står man 2006-2007 med de här jättelika lagren och konstaterar, vad ska vi göra med de här? Och de är ju, många av de här utrustningarna är föråldrade och det kostar pengar att hålla förråden. Ja, då står det här, då ska vi avveckla det här på ett så snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och då försvinner det iväg. Och på samma sätt gör man med annan förrådshållning. Det finns inte längre någon myndighet som är sammanhållande för det här. Utan man har gått över till så kallade ansvarsprincipen, som innebär att den myndighet eller organisation eller enhet som svarar för en verksamhet i fred, den ska också svara för den här verksamheten vid höjd beredskap eller ett krisläge av ett eller annat slag. Och faktiskt är att man skriver där om krislägen att det kan vara organiserad brottslighet, naturkatastrofer, terrorism och pandemier. Så att pandemierna finns liksom med på kartan, men det leder inte till någon åtgärd. För alla ska liksom lagra själva nu här så det räcker. Så att det blir regionerna som ska sköta att de har lager av läkemedel och skyddsutrustning och medicinsk utrustning för att kunna klara olika krislägen. Men det sparas ju bort så småningom och det finns ingenting utav detta, eller otillräckliga resurser.
Det folk minns och reagerar på, det är när man lägger ner exempelvis regementen.
Samuel Palmblad.
När man la ner regementet här i Växjö, ja, det innebär ju naturligtvis att många får kanske flytta. Det är arbetstillfällen försvinner. Alla dessa soldater som köper snus och cigaretter och pizza och sånt där. Och i småsamhällen kan det vara väldigt påtagligt. Folk protesterar, men jag har ju aldrig hört eller sett några artiklar där allmänheten går ut och är upprörd över att våra drivmedelsanläggningar försvinner eller våran Socialstyrelsens stora läkemedelsförråd försvinner, för det kände man inte till. Det var ju hemligt, så det liksom fanns. Jag brukar kalla detta för ett parallellsamhälle, det som bedrevs.
Vi har avvecklat de här lagren, vilket jag tror att alla håller med om att i det här läget så skulle vi inte ha gjort det.
Idag är ju beredskapslager ett ord som hörs i den politiska debatten. Som här, socialminister Lena Hallengren i SVTs Agenda. Men under åren när de togs bort, då var det tyst.
Det fanns inget politiskt motstånd, kan man nog konstatera. Detta är en stor strukturell förändring som friktionsfritt glider igenom utan att möta något motstånd i parlamentariskt motstånd. Alla är överens om det här. Det finns inget medialt motstånd, inget medialt intresse överhuvudtaget. Det finns inga starka institutionella aktörer som skriker till och säger att det här kan ni inte göra.
Det gick fort. Och många barn slängdes ut med badvattnet i det läget.
Annika Nordgren Kristensen, som satt i försvarsberedningen som representant för Miljöpartiet de här åren.
När man har en grupp som sitter och jobbar väldigt länge tillsammans, så kan det vara ett grupptänkande som kommer in i det. Så vi borde ha haft liksom alternativa hela tiden röster utifrån.
Tänker du själv att du hade kunnat göra något annorlunda?
Ja, det är klart. Annars är man ju väldigt konstig, tänker jag. Man har varit inblandad under en period. Inte för att jag och vi satt i någon slags beslutande läge då. Men oavsett om man var oppositionsparti och satt i en församling som försvarsberedning, så är det klart att man måste både självransaka sig och fundera på vad var det vi inte lyssnade på, om det var något sådant. Och det har jag försökt göra ganska grundligt av ren självbevarelsedrift, men också trovärdighet. Men några sådana här stora starka röster i det här läget i mitten 90-talet, att nej, gör inte detta, det har jag inte hittat.
Idag är ju läget ett helt annat. Sedan Rysslands annektering av Krim för 6 år sedan pågår uppbyggnaden av ett nationellt försvar. Och sedan 2017 så gör man likadant med den civila delen, med målet att skapa ett nytt totalförsvar. Men det är vi fortfarande långt ifrån.
Det man underskattar oerhört, både på den militära sidan och sen igen på den civila sidan, det är ju tid och resurser som krävs för att bygga upp förmågan på nytt. Så kanske i slutet av 2020-talet så kommer man kunna se att någonting som avlägset liknar ett totalförsvar finns igen. Kanske.
Det här är besluten som format Sverige om beredskapslagren som försvann. Av och med mig, Erik Hedkjär.